säga?
Ska du säga action?
Ja.
Åh, du har längtat efter det.
Okay. Hej, jag heter Milton och jag kommer från mediegruppen på Rappattack. Idag har vi en intervju med två poliser från Gävle. Vill ni presentera själva?
Jag heter Ingela Isaksson och jag jobbar som områdespolis i Gävle.
Ja, Sofia Rådman heter jag och jag jobbar också som områdespolis tillsammans med Ingela.
Mm. Första frågan, vad gör Polismyndigheten? Vad är era huvuduppgifter?
Hjälpa, skydda och ställa till rätta. Allt som ryms i det uttrycket ska vi göra.
Mm.
Det är jättemycket saker som vi gör. Men vad just jag och Sofia gör?
Vi jobbar ju mer med planlagd verksamhet. Jobbar man på ingripande verksamheten som kanske är de man tänker mest på när man tänker polis. Det är ju uniformerade poliser i målade polisbilar som åker med blåljus fram och tillbaks. De styr ju inte över sin egen dag utan de blir ju beordrade på jobb fram och tillbaks från en ledningscentral när man ringer 112 eller 114 14 och behöver hjälp med någonting. Medan vi mer jobbar med förutbestämda saker, till exempel ett sånt här besök eller skolbesök, idrottsevenemang är vi en del på.
Mm.
Eller en förutbestämd insats, till exempel jobba mot narkotika bland ungdomar i Gävle. Kan vara en sån planlagd verksamhet.
Och våran grupp är ju den också som man kan använda om det dyker upp någonting oförutsett. Till exempel om det har varit stökigt i en stadsdel eller så. Då kan vi bestämma att, eller vi, våran chef och våra chefer bestämma att ja, men då får ni jobba lite mer i den stadsdelen eller på den orten eller så under viss tid framöver. Så att vi kan liksom sättas in om det är någonting särskilt.
Arbetar ni mycket med förebyggande?
Ja, våran grupp kan man väl säga gör det mycket. Och det är ju en del av de här skolbesökerna eller det som Ingela pratade om, att om det har varit stökigt i en viss stadsdel eller i en viss ort till exempel, att då är vi ju där för att förebygga att det ska bli mer stökigt eller att det ska begås brott där. Då är vi ju där för att det inte ska hända.
Vad betyder trygghet för er?
Det är olika saker. Alltså det är skillnad på upplevd trygghet och, om vad säger, den riktiga tryggheten. Upplevd trygghet är att man kanske känner sig trygg och går runt i sin bostadsområde eller går ner på stan och handla eller går ut med hunden eller lämna sina barn på skolan. Allt som har med sitt närområde att göra, att man känner att man inte behöver vända sig över axeln, eller det tycker jag är trygghet. Sen kan den upplevda tryggheten vara någonting annat, att man kanske är en person som är otrygg i grunden. Att man upplever saker som obehagliga fast det egentligen inte är, fast det inte är någonting.
Tycker ni är jävligt tryggt?
Jag skulle säga det. Det är ju, alltså, sen finns det ju det här som, ja, men Ingela säger, upplevd trygghet och kanske statistisk trygghet då. Mm. Rent statistiskt så kan det ju vara på ett sätt, och då är inte Gävle på något sätt alltså otryggare än någon annan ort i samma storlek eller så. Kanske till och med lite tryggare rent statistiskt. Men det betyder ju inte att människorna som lever i staden känner sig jättetrygga. Men jag känner att Gävle är en trygg stad. Jag kan gå på stan här utan att gå runt och vara orolig och sådär när jag är privat då.
Mm.
Jag tycker också att Gävle är, eller ja, vi jobbar ju i hela Gästrikland, men att vi, jag upplever att vi har en ganska trygg arbetsmiljö också. Mm. Alltså vi kan åka vart vi vill utan att vara oroliga liksom, för att undra om våran bil är hel nu när vi kommer ut och så ser det ju inte riktigt ut på andra ställen i Sverige det.
Mm.
Så att jag skulle säga att Gävle känns relativt tryggt.
Gävleborg ingår ju i en region tillsammans med Uppsala och Västerås, eller Västmanland. Och där har de ju särskilt utsatta områden som är liksom klassificerade som särskilt utsatta områden. Och det har inte vi här. Så på det sättet så kan man ju också säga att vi har inte den problematiken som våra kompisområden har. Eller? Så att, ja, som polis är det också tryggt.
Även om det är väldigt tryggt så har ju många människor ändå en negativ syn om polisen.
Mm.
Varför tror ni att det är så?
Sofia, du hade din teori om källkritik.
Ja, blir väl lite förberedda, tack och lov för det. Men dels handlar det ju om alltså mun-till-mun-metoden. Alltså jag tar ett exempel. Jag har åkt för fort i min bil. Jag har blivit stoppad och fått en hastighetsböter. För det, som i många fall är väldigt mycket pengar. Vilket kan rendera i att jag tycker illa om polisen. Att ja, det finns ju mördare som går fria, det finns våldtäktsmän ni kan leta efter. Det är sånt som vi får höra ganska ofta, framförallt när man jobbar i trafiken med vanliga människor liksom, som begår ett brott faktiskt. För det, man får inte köra för fort. Sen är ju media, sociala medier framförallt, en bidragande orsak. Vi pratar lite om alltså media, de stora medierna så att säga. Om man tittar i en tidning så är det ju övervägande negativa nyheter. Och det är det som säljer. Sociala medier har ju en tendens att, alltså det sprids ju jättefort och till jättemånga människor.
Och jättefel.
Och det är ju inte alltid det som sprids är sant.
Nej.
Så har vi ingen källkritik. Alltså vi tänker inte på när vi läser. Vem är det som säger det här? Var kommer det ifrån? Och är det faktiskt sant? Eller är det helt enkelt påhittat? Men så det är väl liksom en blandad kompott där av och sen är det klart att det finns, alltså att det finns ingripanden som upplevs som väldigt alltså våldsamma eller aggressiva eller så. Eller till exempel det finns ett klipp på YouTube där poliser ser ut att misshandla en person. Alltså, men det man glömmer i det är ju oftast att den här sekvensen som vi ser, hur lång är den? Kanske 10 sekunder, 15 sekunder. Vad har hänt innan det här? Och vad händer sen? Och det är det man oftast glömmer. Det blir liksom en reaktion på någonting som är taget lite ur sitt sammanhang. Men just det här med den här negativa bilden är ju såklart en...
Jag har ju träffat folk som har varit förbannade på oss. Och berätta om ett ingripande. Och de berättar ju alltid när deras kompisar står runt omkring, naturligtvis. Berätta om ett ingripande och de kan säga tid och plats och allting. Och så kan jag stå och känna att, men jag var ju med där. Det var ju inte alls så här det gick till. Typ, ja, det var 6 poliser, de spöade mig och de var tokiga. Och så kanske vi var 3 poliser på platsen och det var ingen som slog någon någonstans. Och så när man kan säga så här, ja fast vänta nu här. Jag var ju med där, jag känner ju igen dig. Det här var ju inte alls sant. Då släpper de här personerna ofta den här diskussionen. För de inser ju själva också att de blir påkomna. För att det är väl lite grann som med skolmaten. Ingen ska tycka att skolmaten är god och ingen ska gilla poliser. Det är lite den trenden nu också. Och de som inte gillar poliser, de är otroligt tongivande och högljudda om det här. Så de som faktiskt tycker om oss och har bra erfarenheter, de hörs inte och de syns inte. Även om både jag och Sofia märker dagligen att det är jättemånga som tycker om oss och uppskattar vad vi gör. Och
om vi fotpatrullerar på stan så är det ju faktiskt ganska ofta nu för tiden det kommer fram någon och bara så här knackar på axeln. Åh, jag vill bara säga att ni gör ett jättebra jobb och tack för att ni finns och sådär. Men ja, det är ju jätteskönt och bra för oss att få höra och kul. Men det stannar ju hos oss eller sprids till våra kollegor. Ja, det kom fram en dam och sa så här till mig. Men det är ju ingenting som syns ut i samhället. Liksom.
Precis. Många ungdomar har också en negativ syn av polisen. Tror ni att det har, att det är mer så nu under de senaste åren, eller har det alltid varit så?
Jag tror att det hänger ihop med hela den här sociala medier bilden, att den är inte granskad. Det behöver inte passera något filter innan det liksom finns där. Det låter som att jag är 100 år, jag är inte det, men alltså det behöver aldrig passera någon innan det liksom är en sanning. Jag kan skriva ut precis vad som helst och det behöver inte vara sant, utan jag kan bara skicka ut vad som helst. Och är man då en som vill tro ont eller vill tro illa eller vill, då blir det så väldigt lätt också att suga åt sådär och sprida det vidare. Kolla här nu, kolla här, det här jag har sett. Och så tror jag generellt att det har blivit i samhället. Jag vet inte, alltså ska jag gissa senaste 6-8 åren kanske, som jag upplever att det har blivit en ganska onyanserad bild. Och ungdomar är väl de som är mest frekventa med sociala medier och liksom inte har den där som Sofia pratade om tidigare, det här med källkritik och så, att man är inte van att hantera så mycket information och man kanske bara utgår från att det mesta är sant. Ja, men det står ju här, då måste det vara sant.
De åren som jag har jobbat, jag berättade tidigare att jag hade jobbat 8,5 år. Jag skulle säga att jag märker en markant skillnad i attityd. Och det är inte bara från ungdomar utan faktiskt även från vuxna. Men man har mindre respekt för vuxna människor. Och att man inte accepterar att bli tillsagd eller tillrättavisad. Mm. När jag var ung, gick i skolan, alltså sa en lärare till en så lyssnade man ju, och så läraren som bestämde i skolan liksom. Mm. Sen har det väl såklart alltid funnits både ungdomar och vuxna som inte tycker om poliser eller som inte vill lyssna på men någon säger till en. Alltså så är det ju. Men den stora massan, eller vad man ska säga, att det tycker jag känns som att det är en attitydsförändring som har skett under kanske sista 4 åren. Mm. Och det märker ju vi på stan.
Alla pratar bara om sina rättigheter hela tiden. Du har inte rätt, jag har rätt, jag har rätt. Men det är ingen någonsin som nämner vad man har för skyldigheter. Vad har man för skyldigheter när man bor i ett samhälle? Vad har man för skyldigheter när man befinner sig på en buss? Vad har man för skyldigheter när man är i en hyrd lokal eller när man befinner sig i trafiken? Man bara pratar om sina rättigheter hela tiden. Och det är jättebra att man blir medveten om sina rättigheter. Man ska också tänka att man faktiskt någonstans, i och med att man har rättigheter, så har man också skyldigheter.
Ni pratar om att barn behöver kunna se auktoriteter och lyssna på auktoriteter. Hur ser ni att föräldrar har den rollen när de uppfostrar sina barn? Har föräldrar en viktig roll när de uppfostrar sina barn att kunna skapa en positiv miljö där de känner sig trygga i omgivningen?
Ja, föräldrarna är ju kanske de absolut viktigaste. Ett barn och en ungdom ska växa upp och känna sig trygg. Men samtidigt så... Vi pratade lite om, och ni pratade lite om innan, att det är många som polisen, de är så här, hur är de på riktigt liksom? Alltså, är de vanliga människor eller hur är de? Och vågar man gå fram till dem eller och sådär? Och det är någonting som vi försöker prata med, alltså med små barn och med deras föräldrar, att det är jätteviktigt att man tidigt pratar med sina barn om att polisen är till för att hjälpa. Det är ju många som skrämmer eller hotar sina barn med polisen. Till exempel, sätt på dig bälte i bilen, annars så kommer polisen att ta dig. Eller om man är ute på stan och så kommer det 2 patrullerande poliser. Nu kommer polisen, nu är det bäst att skärpa till dig, annars kommer de att ta dig. Och det här säger ju kanske föräldrar med, som de upplever är ett skämt. Liksom. Men för ett barn så kanske inte barnet uppfattar och kan förstå det. Vilket gör att barnen kanske blir rädda för polisen istället för att tycka om polisen och tycka att det är lite spännande och roligt. För det är ju våran absolut uppfattning är ju att de allra flesta barn tycker ju att det är väldigt spännande med polis. Framförallt polisbilen är ju väldigt intressant och spännande. Men vi brukar ge ett exempel till de här föräldrarna som säger så här, så att de får en liten tankeställare att om ditt barn försvinner ut i skogen till exempel, ni är ute och plockar bär, springer barnet bort. Och då kommer ju, det är ju polisen som kommer att vara ute och leta efter det barnet. Tror du då att ditt barn kommer att gå fram och ge sig till känna till en polis om barnet är rädd för polisen?
Och barnet tror att det har gjort någonting fel, för nu kommer polisen. Medan vi kanske är där för att försöka hitta det här vilsna barnet.
Alla föräldrar uppfostrar ju sina barn efter sin tro och tycker hur man ska uppfostra. Men jag tycker att det är jätteviktigt med, alltså att man lär sig att respektera andra människor. Och det spelar liksom egentligen ingen roll om det är andra vuxna eller om det är andra i sin yngre eller lika gamla. För respekterar man varandra, och det är liksom en liten klyscha, men om man är mot andra som man själv vill bli behandlad liksom, så skulle vi ju kanske ha ett mycket snällare samhälle. För det är väl inte så kul att bli kallad för olika saker. Alltså det är ju, skolan blir ju också en uppfostringsplats. Man ägnar ju jättemycket tid i skolan.
Och skolan ska vara en lärande plats, inte en uppfostrande. Men det blir ju så att det blir ju uppfostrande där också.
Men sen har vi ju, alltså idrotten är ju också ett sånt ställe där. Och här, alltså fritidsgårdar, alltså där man ägnar sin tid mycket, där det finns vuxna människor runt omkring, kan man ju lära sig väldigt mycket av. Men det är ju föräldrarna som har yttersta ansvaret liksom, för hur man vill forma sitt barn. Liksom. Och det gör man ju mest med kärlek. Kärlek och omsorg och liksom trygghet.
Vilket samarbete har ni med andra organisationer och myndigheter?
Otroligt mycket samarbete med olika myndigheter och organisationer. Men vi samverkar med skola, med socialtjänst, med räddningstjänst, med länsstyrelsen. Vi har ju massor med olika beröringspunkter med varandra. Branden som var uppe i Hälsingland i somras, så fick vi ju samverka och samarbeta med massor olika organisationer.
Militären.
Ja.
Alltså samarbetet som sker mellan olika myndigheter är ju till för att hjälpa och förenkla och förbättra. Alltså det är ju ett positivt syfte i att samarbeta.
Olika myndigheter kan inkomma till polisen med handräckningsbegärningar. Alltså till exempel Kronofogden kan ansöka om hjälp av polisen om man ska avhysa någon person, ska vräkas eller så. Då står ju vi bara där för att skydda dem. Vi är ju liksom inte, det är inte vi som ska lyfta ut möbler eller lyfta ut personer eller så. Sjukvården kommer med jättemycket handräckningar. Folk som ska föras till psykiatriska mottagningar och sånt där. Så vi sitter ju jättemycket och kör folk som mår psykiskt dåligt. Och det är ju en typ av samarbete.
Vad tycker ni är skillnaden för barns trygghet mellan att bo i en storstad och i en mindre ort?
Det beror på hur liten ort. Men i en liten ort så har man, då har grannar kanske bättre koll eller... Folk runt omkring känner till, ja men Pettersson och hans pojke, eller jag förstår det, att man har bättre koll på vilka som bor där. Bor man i en större stad så är man anonym på ett annat sätt. Då har man inte de här knytpunkterna liksom. Du blir inte igenkänd, du kan bete dig illa eller du kan vara en bra människa eller vad som helst, men det är ingen som ser det. Men när jag växte upp i en liten by, då alla visste ju vem jag var. Det gick ju inte att bete sig illa på något sätt, för då ringde ju telefonen hem till mamma och pappa och så var man utredd. Så var det ju.
Känner ni samma sak i Gävle mellan olika stadsdelar?
Men det är klart, i villakvarter så kanske folk har lite bättre koll på varandra. Man lär känna igen varandras bilar och man känner igen vilken sons cykel och hej och hå. Sådär. Bor man i ett område kanske med lite högre hus och så, ja då kanske man har sämre koll på varandra. Jag vet inte, men jag gissar att det kan vara så.
Jag tror att det handlar ju väldigt mycket om hur många personer som helt enkelt finns i det området. Alltså... Ja, men som Ingna nu då, ett villakvarter där det kanske är 10 hushåll, alltså 10 villor på gatan, så är det ju såklart mycket lättare att hålla reda på och hålla koll på de som bor i det området än om man kommer in, ja men som här på Nordost liksom, där det är, ja men hur många bor här? Det är ju flera tusen som bor i många olika hus, och det är ju såklart att man kanske kan ha koll på, ja men vilka som bor på samma våning liksom, eller vilka som kanske man ser i trappen, men det är ju jag skulle säga att det är helt omöjligt att veta alla som bor i området. Liksom. Så, och det, är ju, det blir ju lite med storstad, alltså landsbygd eller liten ort. Mm. Det handlar ju om antalet personer. Liksom. Är man väldigt många så försvinner man ju lättare i mängden. Mm.
Hur gör man för att öka tryggheten i storstäder?
Belysning till exempel. Man ser över hur det ser ut på ställen där folk känner sig otrygga. Till exempel stora parkeringsplatser. Finns det belysning? Känner man att man kan någon stå och gömma sig någonstans? Det, allting är ju sån. Jag tror inte att det står någon och gömmer sig. Men det upplevs som att där kan det stå någon och gömma sig. Stadsplanering. Hur ska våra städer se ut? Hur upplevs, vilka områden upplevs som trygga respektive otrygga? Det har ju med hela uppbyggnaden av ett samhälle att göra. Plats för folk att röra sig på. Man vill att det ska vara folk i rörelse. Så att, ja, då, det skapar ju trygghet. Så det är ju flera olika sätt som man kan skapa trygghet.
Sen hoppas vi väl att vi kan skapa trygghet där vi är. Vår förhoppning är ju att man ska tänka sig, åh vad skön. Nu är polisen här, eller där är polisen. Att man känner sig tryggare då än att man tänker, åh, vad har jag gjort? Så, och det kan jag säga att det har vi ju märkt en ganska markant skillnad. Alltså där vi är, alltså upprepade gånger, alltså kontinuerligt under en viss tid. Där man träffar samma personer många gånger. Så att man till och med vet vad man heter och man tar i hand när man står och pratar och så här. Då blir det ju en annan... Ja, men alltså det blir en annan trygghet, men också det blir en annan attityd från vad gör polisen här och vad vill ni till att, tjena, är det ni? Ja, men en trygghet i sig. Och att man kan tilltala varandra med namn är ju en jättefördel.
Mm. Hur kan människor se er som individer och inte bara som en uniform?
En bra start är ju att komma fram och prata och hälsa. Alla, beroende på vad vi är i för situation, vi kanske, även fast det kanske inte ser ut så för någon utomstående, så kanske vi faktiskt håller på och jobbar med någonting just där och då, så att vi inte har tid eller har möjlighet att stå och snicksnacka med någon sådär. Du får ursäkta, men vi har inte tid att prata med dig nu. Och då måste man acceptera det. Men har vi tid så är ju det bästa sättet att få någonting mer än bara en uniform. Det är ju att komma fram och säga hej, presentera sig, alltså ta hand, prata, fråga om man funderar på något. Eller de allra flesta utav oss är ju
normala människor.
Ja, men alltså, och är ju liksom öppna för att ja, men dela med oss av och hjälpa till.
Däremot kan vi inte alltid säga vad vi gör. Folk frågar så här, hej, vad har hänt, vad gör ni? Ja, vi kan inte alltid berätta vad som har hänt. Vi kan bara säga att ja, vi jobbar.
Många har uppfattningen om att det finns mycket kriminalitet och många kriminella i Gävle-regionen. Om det är sant, så varför är det så svårt att minska brottsligheten i en sån liten stad?
Statistiskt sett så är det inte sant. Statistiskt sett så är inte Gävle kriminella än någonting annat än någon annan stad av samma storlek. Men däremot så, det kan ju stämma att det upplevs så. Det kan ju vara också, som jag satt och analyserade idag, så tänkte jag så här, det kan ju vara så att de lokala tidningarna kanske är väldigt intresserade av att skriva om sånt. Det kan ju vara så i någon annan stad, kanske Sundsvall, där skriver journalisterna någonting annat. Jag har ingen aning, men det kan ju vara många olika saker som spelar in. En stad med fler problem än någon annan stad.
Det här med polisen och alltså brottslighet och det här, det är ju väldigt intressant för väldigt många, och så har det ju alltid varit, att det är lite spännande med polisen, och när man ser en polisbil med blåljus så funderar väl nästan alla, oj vad har hänt, vart ska den? Vi ser ju programmen i tv, liksom tunnelbanepolis och Södertäljepolisen och ja, 112 på liv och död, och alltså överhuvudtaget de här blåljus, alltså ambulans, räddningstjänst, polis är ju intressant för väldigt många personer, vilket gör såklart att de får många läsare om de har en sån blåljus. Och det kan ju vara av allmän intresse såklart också, att folk faktiskt får veta vad som har hänt. Bara för att man ser att oj, nu har det hänt 10 nya brott under den här natten, så behöver ju inte det betyda att Gävle är väldigt kriminellt. Sen är det ju, som Ingela säger, rent statistiskt, men återigen så pratar vi om den upplevda känslan. Alltså, har ett umgänge eller jag kanske bor på ett ställe där man upplever att det sker mycket, mycket saker.
Mm.
Vilket då såklart medför att jag tycker att gud vad det är mycket kriminalitet. Medans om man bor på ett annat ställe eller har andra kompisar eller så, så kanske man upplever att nej, men det händer ju ingenting. Jag har aldrig sett något bråk, eller också vart man är, vilka tider. För så är det ju, det vet vi ju om. Vi jobbar ju ut efter det, att vi är ju på vissa ställen, vissa tider, mer än andra tider. För att vi vet att ja, men den här tiden och den här platsen, då kan det liksom, det är mycket folk, det är risk för att det blir någon form av bråk eller någonting. Ja, men då är vi ju där för att förhindra att det ska bli någonting. Alltså, vi jobbar ju såklart hela tiden för kriminaliteten ska minska, oavsett om man upplever att den är stor eller inte. Men det begås ju brott liksom i Gävle. Det är, annars så skulle vi ju inte ha något jobb. Då skulle vi inte behöva finnas polis. Det är ju en av våra yttersta uppgifter. Det är ju att förhindra och utreda de brott som faktiskt begås.
Men Gävle är en stad med ganska hög arbetslöshet. Och en stad med ganska låg utbildningsnivå bland medborgarna. Eller ja, de som bor här. Och ser man till det så borde vi ha högre brottslighet, om man nu hänger ihop sociala skillnader med brottslighet, vilket oftast följer varann liksom. Så ser man till det så är Gävle en väldigt sansad stad, om man ser till hur befolkningens mående och utbildning och resurser och allting.
Många har känslan att det är många som är drogberoende i Gävle till förhållande till deras storlek. Varför är det så mycket droger i Gävle? Vad kommer behovet ifrån sådana här städer? Är det de ekonomiska saker du pratar om, som arbetslöshet eller depression? Vad tror ni?
Jag kan säga rent generellt är det oerhört mycket droger i samhället just nu. Polisiärt sett också så har vi genomgått en omorganisation där man har valt att inte ha renodlade narkotikagrupper. Utan alla ska jobba mot narkotika. Men det man gör ofta blir man också väldigt bra på. Så de som jobbar mot bara narkotika blir väldigt bra på det. Och det kan ju vi sakna ibland naturligtvis, den här spetskompetensen. Sen jobbar vi så mycket vi kan mot narkotika. Jag håller med dig, det är ett problem. Jag vet inte om Gävle är värre än någon annan, men vi har väldigt mycket droger. Och jag kan tycka att generellt sett i samhället så har bilden på droger ändrats. Många föräldrar tycker inte att det är så konstigt att deras barn röker cannabis. Det är inte så farligt, vilket jag kan tycka är oerhört oroväckande. Bilden av droger bland ungdomar är också, jag menar, när jag växte upp och någon sa att man rökte cannabis, då började man ramla av stolen, för det var ju liksom knark, det var ju det värsta man kunde tänka sig, då bodde man ju på en parkbänk. Attityden gentemot droger har förändrats, och jag tror både jag och Sofia har ju sett så otroligt mycket baksidor med droger, även cannabis och de här så kallade lättare drogerna, så att det finns ju inte på världskartan att man någonsin skulle hålla på med det, för det är så fruktansvärda sidoeffekter och bieffekter av drogmissbruket. Men samhällets attityd gentemot droger har förändrats. Och jag kan säga, när jag växte upp så såg jag inte, jag såg inga filmer där folk rökte hasch. Jag såg ingen, det var liksom ingen så här, nu för tiden ser man en amerikansk film så sitter ju alla och liksom röker en joint, eller jag har reagerat på det. Att det liksom, ja, det är inget konstigt.
Sen tror jag att när du börjar hålla på med droger, alltså hur sköter man sin skola? Alltså hur sköter man sin kropp? Alltså hur blir man att må rent psykiskt när man inte får drogerna eller när man får drogerna? Och sen hur kommer det bli i förlängningen?
Hur sköter man sina relationer?
Alltså har man tagit steget över gränsen att man har börjat med cannabis, då är liksom inte nästa steg så långt att ta till nästa drog och till nästa drog. Om man säger så här, det är ju ingen utav de tunga missbrukarna som vi träffar där man kanske slutar. Utan ja, vad har de börjat med? Jo, de börjar med att röka vanliga cigaretter. Och sen liksom har de tagit nästa steg och nästa steg. Sen ett annat problem vi har med droger, det är ju alla tabletter. Och det är minst lika farligt som allting annat. Och det som också jag tycker är lite skrämmande, det är ju att det sprids ju alltså väldigt mycket ner i åldrarna. Vi träffar på väldigt många väldigt unga personer som har testat eller som kontinuerligt håller på. jag vet inte hur man, vad man har för sorts utbildning idag i skolan och hur utbildningen ser ut nu för tiden och hur man försöker göra så att man verkligen förstår vilka konsekvenser det faktiskt får.
Men sen tror jag att drogmissbruk också generellt hänger ihop med arbetslöshet, utanförskap, hela den biten. Och har man då en stad som Gävle som, där man har hög arbetslöshet och då kanske det blir lätt att man tar till droger. Det var ju synd att vi inte hade något jättebra svar för hur man minskar ner det. För i sådana fall hade vi gjort det redan, jag och Sofia. I Sverige kan man bli dömd till vård om man blir misstänkt för olika narkotikarelaterade brott till vård. Och då får vi hoppas att den vården är så pass bra så att man inte vill fortsätta missbruka när man har avtjänat sitt straff.
Att det blir en väckarklocka. Att är det så här jag vill leva mitt liv? Mm. Är det så här jag vill hålla på i min framtid? Vill jag bli tagen av polisen? Vill jag sitta i förhör? Ja, vill jag hamna hos socialtjänsten och inte kanske få jobb för att jag är dömd för narkotikabrott? Kanske inte kan komma in på de utbildningarna jag vill för att...
Jag får ingen körkort.
Även fast man är ung och kanske absolut inte vet vad man vill bli när man blir stor. För det är inte lätt att veta när man är ung. Jag önskar att fler åtminstone visste vad de inte ville bli.
Mm.
Alltså, man behöver inte bestämma sig när man är 15 om man ska bli lärare eller ingenjör eller vad man bygger, snickare eller vad man nu än vill bli. Men man kan bestämma sig för att jag vill inte bli kriminell, jag vill inte bli missbrukare.
Mm.
För det är val som man gör själv.
Mycket av arbetet för att förhindra att saker händer är förebyggande arbete. Är nätverk av invånare ett effektivt sätt att förebygga?
Ja. Ja. Ja, men naturligtvis. Alltså, ju fler som känner oss, desto mer uppgifter får vi. Den här och den här adressen är intressant, eller den här och den här. Och ju fler vi känner, ju närmare medborgarna man är, desto enklare blir det för oss att utreda brott, att förebygga brott och ha ett bättre samhälle. Det är inte bara polisen som ska nätverka. Alla ska, alltså jag menar alla är bostadsbolag, socialtjänst, alla ska ju bidra till samhället. Ju mer vi känner till om vårt samhälle, desto bättre.
Då får jag tacka för mig. Tack så jättemycket.
Tack.
Blev du något klokare?
Ja, faktiskt.